Varmt välkommen till Kulturpodden med Silja Marit och Lasse som idag ska fundera på helgon och helgonlika gestalter. Och det här är förstås för att Lucia-firande är aktuellt, som det årligen är. Men också för att det kommer ännu en film om prinsessan Diana. Men jag tänkte att vi kanske ändå ska börja med Lucia. Och då måste jag ju fråga om ni har någon relation till Lucia, om ni har gått i väldigt många sådana här Lucia-tåg i era dagar.
Ganska lite. Jag minns nog att, nu gick jag ju i dem när jag gick i lågstadiet. Men ganska lite efter det faktiskt.
Mm. Nej, jag tror att den enda gången jag har fått vara Lucia var på min mammas jobb. Hon var ett ålderdomshem. Annars har jag alltid snällt fått vara en tärna. Men jag har gått i en skola som en gammal pojkskola. Och där, och det här är nu då 30 år sedan plus. Och där var det som tradition att det var då pojkarna som hade den här Lucia-grejen. Så att det var en manlig Lucia och förstås manliga tärnor och stjärngossar och allting. Och jag kommer alltid ihåg hur man kom in med sån här korvlänk på huvud med ljus i. Och sen då sån prinskorv, korvar som någon slags smycken, utsmyckning. Men sen när jag läste på Svenska Yles webb så finns det en intressant artikel om Lucias blodiga historia. Och där skriver man bland annat att den första gången som man har dokumenterat att det fanns en Lucia med ljus på huvudet så är år 1820. Och då handlade det specifikt om en manlig Lucia.
Okej.
Okay. Mm. Att en bruksinspektor i Skinnskatteberg i Sverige berättade att då 6 rätter vore förtärde och endast den 7:e kakan återstod överraskades gästerna av en egendomlig syn. Dubbeldörrarna till förstugan uppslog och så inträdde en dräng klädd i vitt lakan med en krans av ljus på huvudet och bärande en väldig bål med glöggus.
Där ser man. Här har vi haft fel i alla år.
Ja,
just så. Nå, det här är ju, när du kommer in på det här spåret så det är ju någonting som man ständigt återvänder till, den där diskussionen om att vem ska få vara Lucia, vem ska inkluderas och hur ska man bredda det här begreppet och så vidare. Hur tycker ni att läge är med den diskussionen nu?
Ja, nu är det ju en sån där, det är ju en sån där symbolfråga som ofta kommer tillbaka och som har en sån där, liten sån där tendens att generera sån där stormar i vattenglas på något vis. Eller jag tänker på det här när, det fanns någon sån här stor Twitter-diskussion för några år sedan var, nu är en massa folk var jättearga på varandra för någonting som kanske eller kanske inte inträffar på en svensk, någonstans på en svensk skola. Och som det går med sådana Twitter-diskussioner så är det ofta så där svårt att sära på det här. Vilka delar av det här är ärliga missförstånd och vad är sådana ett illvilligt missförstående och överdrifter. Och på det stora hela så tycker jag nog att diskussionen har lite breddats kring det här. Man börjar kanske se det där, de här stereotypa dragen i den här Lucia-gestaltningen och kanske så där småningom märker att det behöver inte alltid se ut på samma sätt eller det är inga problem om nu någon väljer att sätta upp en Lucia på något annat sätt än vanligt. Men det där, men sen när man tänker på till exempel Svensk-Finlands Lucia så nu är det ju väldigt likadana kandidater som alltid väljs varje år till liksom Lucia.
Mm. Nej, jag tycker nog att det fortfarande finns en tendens att det blir någon slags skönhetstävling, fast det är ett Lucia-val. Att det är oftast den där vena, ljushåriga flickan som sjunger vackert som väljs till Lucia och att man inte riktigt har de andra chateringarna. Och att ens diskutera att man skulle ha en queer Lucia eller en manlig Lucia med ljust lockigt hår till exempel.
Ja, som inte skulle behöva uppträda med korv på huvudet.
Nej, utan helt med lingonris och
nej, för det är just, det blir lätt det här att om man har den manliga Lucian så blir det knackkorvarna och på det sättet farsa av det hela. Då gör man det sen inte på allvar.
Nej. Mm.
Men det är intressant för att jag hittade igår när jag höll på och kolla texter på nätet så insåg jag att man tydligen har kunnat ganska långt pinpointa det här när Lucia-firande övergick till att bli mer en sån här skönhetstävling och när de där, vad ska man säga, normerna för hur det ska vara etablerade så att det skulle ha gått i år 1927 där man då på något sätt i den här läsaromröstningen inför i Sverige, alltså när man skulle välja Lucia, hade skrivit in allt solblont och ljust av kvinnokön har sin möjlighet att intaga hedersplatsen, stod det i den här texten. Och sen om hon som då alltså vann Solveig Hedengran så skrev man då att hon fyllde de här kraven som oskuldsfull och vacker, förtjusande nordisk och förtjusande älsklig. Och det här är på något sätt den där vattendelaren det året när man sätter de här parametrarna på något sätt på plats. Och nu är det ju jättesvårt att komma ifrån det. Men sen tänker jag också att vid sidan av det här visuella uttrycket kring Lucia, så fortfarande den här typen av frågor som man ställer till de här Lucia-kandidaterna, så det har ju inbakat en sån här en mjuk, människovänlig, helgonlig approach.
Moderlighet,
ja.
Ja, man ska ju vara kysk och klanderfri.
Ja, och då är frågan alltså, finns det någonting som en Lucia skulle kunna säga i en sån här intervju som skulle omkullkasta potentialen till att ställa upp? Vad skulle vara en sån sak som där går gränsen för vad publiken klarar av?
Jag vet inte. Jag tror att om man skulle ha en sån Lucia-kandidat som skulle vara en sån där jättehård näringslivstyp till exempel och säga att företagande är nog det viktigaste, så tror jag nog att det skulle kunna vara en sån sak som man har svårt att ta sig till mållinjen på.
Ja, nej, det är nog fortfarande den här oskuldsfulla, rena kvinnotypen som man på något sätt eftersträvar och som man förknippar med Lucia. Och där kan jag tycka det är lite intressant om vi tänker på skildringar av olika Lucior i den finlandssvenska litteraturen, så finns det ju en Lucia-skildring över alla andra som är ikonisk. Och då tänker jag på Krista Kielmans prosadebut Se upp salige som kom ut 1960 och som handlar om en tidning, Lekså Nyheter, som utkommer i Lekså. Det här är en stad med tydliga drag av Borgo. Och den här berättelsen utspelar sig i december i Lucia-tider. Och Lekså Nyheter har som ansvar att arrangera Lucia-tävlingen inom citationstecken i staden. Och det här är någonting som den här chefredaktören Karl-Henrik Randgren, han är inte riktigt bekväm med det här. Och han helt enkelt avskyr det som han anser att är ett årligen återkommande spektakel. Och nu citerar jag. Dessa stackars taniga, pussiga, halvvuxna, enfaldiga, romantiska jäntor som luras in i årets mest monumentala uppvisning i borgerlig självgodhet och socialt hyckleri. för det här, Karl-Henrik Randgren, han anser då att Lucia är själva personifikationen av borgerlighetens onda samvete. Men han måste ju då föra den här traditionen vidare och att årligen arrangera den här Lucia-tävlingen då. Och Lucia-juryn består av två reportrar vid den här tidningen som Karl-Henrik då kallar för Lucia-hallikar. Och just det här året då så har man utsett Daisy från Västersund till ljusbärarska. Och så kommer då Lucia-aftonen när Daisy från Västersund ska träda in i samskolans festsal där hela Lekså sitter församlat. Och programmet drar ut på tiden och alla sitter där och undrar, var håller den där Lucia hus? Och Karl-Henrik han tänker att han ska nu gå ut på en tobakspaus. Så ber han sig ut i korridoren för att leta reda på ett rum där han kan röka. Så går han in i ett rum och där på soffan i det här rummet så får han syn på Daisy från Västersund, ljusdrottningen själv, tillsammans med tidningskollegan Janne, en av de här Lucia-hallikarna. Och här grovhånglar de då och det grövsta på den här soffan. Alltså alldeles strax innan den här Lucia-Daisy då ska skrida in i festsalen. Så det här Lucia, den här skildringen alltså verkligen, så när den här romanen kom ut så väckte den ju givetvis enorm uppståndelse. Hela romanen för den här stark kritik av stadens småborgerlighet, men just den här att man behandlar den här Lucia-myten på det här sättet så uppfattades nästan som ett helgerån. Och sen då när Karl-Henrik kommer och sätter sig tillbaka i festsalen så kommer då Daisy med klar och ren blick, klänningen knäppt upp högt i halsen. Men kjolen är visst lite skrynklig, noterar han sådär. Så att, ja, det är ju också något intressant att få Lucia grovhångla med någon.
Men det är ganska intressant att det väckte en sån aversion bland publiken så sent, alltså på 60-talet.
Ja, men då ska vi betänka alltså att Finlands första officiella Lucia valdes år 1950.
Okay.
Så det här var bara 10 år efter att man hade börjat med de här officiella valen av årets Lucia då. Och inte nog med det, alltså den här Karl-Henrik, han fortsätter ju sitt tåg mot Lucia-firandet. För själv kommer han nog från en slags borgerlig bakgrund men så har en viss konservativ livssyn. Men hans bästa kompis då, Kimmo, så han är ganska radikal, kommer från en vänstermiljö och han influerar då Carl Henrik i hans tänkande och den här Randgren, han skriver då bland annat en kolumn om Lucia sen då efter att Lucia har varit där han rannsakar både sig själv och sen tidningens motiv att ordna det här Lucia-firandet. Och han undrar om det är av omsorg om de nödställda bland det svenska småfolket i Finland som Lexo Nyheter arrangerar Lucia eller om det är för att göra reklam för tidningen och den ekonomiska nytta som tidningen kan dra av det här evenemanget. Och så undrar han också om läsarnas motiv till att delta i den här Lucia-insamlingen. Om den verkligen är så altruistisk och självuppoffrande som man ger sken av. Eller om det är så att man känner sig lite så där förträfflig och självgod när man ger av sitt överflöd. En liten kärva till fattiga och nödlidande familjer. Och så måste jag bara citera, för här är fullt av sådana läckra citat. Lucia är den svarta reaktionen utklädd i oskuldens vita dräkt med den falska moralens ljuskrona i håret. Hon är den skenliberala förevändningen för godhet i en social miljö som i det mesta bygger på kristendomens gamla konservativa och statiska samhällsideal.
Det verkar vara en lång länga av citatvänliga texter.
Så att det här är en Lucia-skildring värd att uppmärksamma.
Där undrar jag genast när jag lyssnar på det här och tänker på vilka reaktioner det väckte då, just det här att kritisera det här skenheliga givmildheten på något sätt som då infinner sig denna ena gång under åren när vi ska hjälpa de nödställda. Så jag tycker på något sätt att den aspekten av Lucia har fått allt mindre utrymme egentligen, med tanke på att det här med välgörenhet och organisationer som gör en insats i samhället och sånt här, det har kanske breddats det perspektivet att det som är kvar av Lucia är nog mera den här ljusbärarskan i mörkret och kanske just då den här skönhetstävlingsaspekten som man diskuterar. Det här med att samla in pengar, jag vet inte hur tydlig är den aspekten idag?
Ganska lite tycker jag. Jag tror att där kan man ju på ett sätt läsa en väldigt positiv utveckling på det viset att ännu på 50-talet så fanns ju inte det här välfärdssamhället som vi känner det idag överhuvudtaget, utan att det fanns ju ett armod i finländska samhället på ett helt annat sätt än nu. Och sen så småningom så har man då verkligen byggt upp en sociala tjänster som gör att människor inte faller ner i så här djupaste armod på samma sätt som förr. Då kanske just den här aspekten av att samla in pengar inte blir lika akut och det blir kvar det där andra som det där. Det här spektaklet var man ska utse en nordisk skönhet för att representera ett sicilianskt helgon.
Här kommer vi då så där fint nu in på det här helgonaspekten ytterligare och det här med det ljusa idealet och skönheten som bär godheten med sig och bringar ljus i mörkret och whatnot. Och så kan vi där så där lämpligt träda över till bilden av Diana, som ju säkert om hon hade varit nordbo säkert skulle ha varit en given Lucia-kandidat, kan man tänka sig kanske. Men där är det lite samma sak, att om det har väckt ramaskri det här med att bryta mot den här Lucia-bilden. Så där undrar jag också vad man skulle kunna säga om Diana som skulle vara en sån sak som folk skulle bli väldigt, väldigt upprörda på. Finns det någonting att tillföra den här bilden? Jag menar, nu kommer det en ny film igen lagom till jul som heter Spencer, som då igen närmar sig Diana-gestalten. Och vi kan gå lite närmare in på filmen om en stund. Men det här med Diana, är ni sådär till er i trasorna av glädje över att äntligen får vi veta något mer om Diana?
Jag tycker det är lite intressant att det nu på senare år, att hon nu igen, alltså så här många år efter hennes död, att lyfts fram på nytt och på nytt och på nytt. Jag menar, okej, den här serien The Crown är säkert startskottet för mycket av det här nymornade intresse för henne som person. Men det har ju kommit en uppsjö av olika dokumentärer till exempel som handlar om det brittiska kungahuset, men specifikt också om Diana. Och så sent som våren 2019 så var det en premiär för en musikal om Diana. Diana the Musical, som han går bara några gånger på Broadway innan coronan satte stopp för det. Men den filmatiserades och finns alltså på Netflix sen oktober nu i höstas. Och det här är en musikal som är skriven av David Bryan, alltså musiken. Han är keyboardist i Bon Jovi. Och Joe DiPietro, som har skrivit en bok om prinsessan Diana. Och alltså, jag måste ju titta på den här, för jag har hört så mycket dåligt om den, att den har fått alldeles fruktansvärda recensioner. Verkligen nedsablande. Så tänkte jag, av pur nyfikenhet, att om den är en sån här kalkon så måste man ju titta på den. Och alltså den var ju så dålig. Alltså den var så fruktansvärt dålig för att dels den här texten, det är såna nödrim, det är såna grötrim. Man tror inte att det är sant att man kan skriva en sån här text. Och den här musiken är så anskrämd, jag kan inte komma ihåg en enda melodi. Det är bara ett enda tecken. Så här. Och där tänkte jag också på det där att där är alla de här, ska vi säga, ikoniska scenerna från prinsessan Dianas liv. Allt från det att hon står där med den här klänningen när hon är på väg till sitt jobb på dagis och man ser hennes ben genom den här genomskinliga klänningen och fotograferna som kommer där och förlovningen och hela faderullan och allting det här. Och då tänkte jag att det finns liksom ingenting mer man kan krama ur den här guldkalven. Det är nästan obehagligt, det är nästan pinsamt att se på det här.
Mm.
För att det känns så mycket som att det är bara pengar som styr det här intresse för Diana.
Mm. Ja, jag tänker det. Ja. Det som jag tycker att man nog har sett på ett lite sådär... Det har blivit nästan en sån stund av sådär introspektion på något vis för sådär medielandskapet. Att man sitter och funderar lite, vad är det här som vi har suttit och tittat på? Och det har ju alltid funnits på något vis det här, lite det här dåliga samvetet över... Kanske just på grund av att hennes död hörde så mycket ihop med den där, med det där mediedrev eller den här oupphörliga uppmärksamheten som riktades mot henne verkligen hela tiden. För hennes död var så dramatisk och på något vis det symboliskt tydlig, att det var just de här paparazzierna som jagade henne och sen så var det en bilolycka. Och att det var verkligen på något vis det här medierna som hetsade henne till döds på något vis.
Och i slutändan, alla vi som har slukat de där medierna, vi som har varit delaktiga i det här med att kasta oss över de här tabloiderna och alla de här bilderna på henne.
Precis, ja. Och att man börjar just ifrågasätta lite det här att vem var hon? Att var hon nu så där god som hon nu har... Eller var hon så god att hon matchade den här helgongestalten? Å andra sidan det här att hon var så fruktansvärt ung.
Mm.
Att inte kan man ju förvänta sig någonting av den här... Den där, någon sån här moralisk resning av någon människa som är 19 år gammal.
Mm. Nej, jag tycker det är intressant just det här med att den här helgonglorian sen har kommit att vidhäfta sen med tanke på just, det är kanske just den där offeraspekten som gör att det blir så. Och att det är svårt, jag menar det här är på intet sätt liksom att nedvärdera det hon gjorde när det gäller just sitt sätt att närma sig AIDS-patienter eller att gå på de här minfälten. Hon gjorde otroligt mycket som hade en symbolisk betydelse för att väcka omvärldens blick för saker och ting. Så det har inte med det att göra. Men just det här med att ta steget från att vara den kungafamiljs medlem som hon var till att bli en helgonlik gestalt. Att när har det skett och vad är det som egentligen berättigar det?
Ja, och sen förstås det där som väldigt många kvinnor kan identifiera sig med, tror jag, det här illamåendet. Alltså att hon mådde så illa under så många år och kände sig så utsatt. Och hennes bulimi och anorexi, och det är också att det sätter sig rent kroppsligt. Man såg ju på henne rent kroppsligt att hon mådde otroligt dåligt. Så det tror jag att väldigt många kvinnor, både unga och äldre, kan identifiera sig med.
Ja, jag måste säga några ord om den här filmen Spencer som nu kommer när du talar om den här musikalversionen som då är ett sätt att på något sätt greppa hela den där bågen hos henne. Så Pablo Larraín som är en chilensk regissör, han har nu då valt ett helt annat, en helt annan ingång. Det vill säga han skildrar bara 3 dygn i hennes liv på 90-talet. Det är en julhelg där hon åker med sönerna då till kungafamiljens residens där de ska fira jul tillsammans. Och man inser att det här är just den där, alltså jag menar, de flesta hemska filmjular man kan föreställa sig är en barnlek jämfört med den här ångesten som på något sätt lägger sig över det här huset där de ska befinna sig. Och man känner av, man får tungt att andas över hela det här upplägget. Och Kristen Stewart gör den här gången då rollen som Diana. Så det är en annan infallsvinkel som inte tar ställning egentligen just i det här hur god hon var eller vad hon gjorde för insatser. Utan det bara skildrar det här emotionella tillståndet på något sätt. Och det tycker jag är ett bra sätt att ha en egen ingång och avgränsa det och sådär. Men jag funderar just på det här att när jag försökte också titta på hur mycket filmer har vi som handlar om helgon och helgonlika gestalter. så finns det inte så där rysligt mycket. Vi har Jeanne d'Arc finns förstås i flera varianter och så här. Men har det någonting att göra med just det här att Diana-historien har den där inbyggda dramatiken? Det finns en kamp på något sätt som är väldigt påtaglig och sen just den här identifikationsfaktorn är så tydlig. Hon är en människa vi kan identifiera oss med. Medan de här traditionella helgongestalterna, de är redan på något sätt på en annan nivå. Att det är svårare att identifiera sig med det, plus att det är ett offer som inte får på det sättet det där momentumet av seger. Som det ofta finns annars i skildringar av kampen mellan gott och ont.
Mm. Ja, jag tänkte på det där också när det kommer till teater. Och på scenen finns det alltså väldigt lite just den här typen av helgonhistorier där en karaktär skulle på något vis definieras av sin godhet. Och det är klart att det alltid finns huvudpersoner som, eller huvudpersoner behöver alltid sidor som gör att man som åskådare kan känna igen sig med dem och identifiera med sig med dem och på något vis ha medkänsla. Men tendensen inom teater är ofta det att om det finns en person som det sägs i någon drama på något vis, det här är en jättegod människa, så då är tendensen det att ju mer man framhäver det där, så desto mer misstänksam blir man som åskådare och desto mer så måste den här uppsättningen, om man gör det väl, så måste börja visa på något vis de där avisidorna. Mm. Eller vad är det som den här godheten döljer? Och jag funderar just på det här att teater har just en tendens att söka sig till de här gråtonerna och problematisera och just visa avisidorna av hjältar. Men också sen å andra sidan att försöka visa de där kornen av ljus som finns inom de där skurkarna. Och så att man också på det viset förstår varför de gör som de gör. Och var de kommer ifrån. Och till och med jämfört med film, jag vet, du sa ju Silja att det finns ganska lite helgongestalter, så tycker jag att det ändå, i film så finns det ofta ganska så entydiga hjältar och skurkar på ett vis. Och det där, när jag funderar på det här så insåg jag att det här går ju faktiskt tillbaka till de allra tidigaste dramerna. Och jag tänker på då Oidipus av Sofokles. Så där har vi ju Oidipus som är hjälten och sen hans far, kung Laios, som är skurken och får den här profetian att hans barn kommer att döda sin far och gifta sig med sin mor. Och så sätter han ut det här barnet för att dö. Men så klarar sig då Oidipus. Och det där drama är egentligen uppbyggt så att man har två huvudpersoner som man känner med på ett sätt lika mycket. Men och av öde så ställs de mot varandra. Och sen när den ena segrar så är det inte på något vis det där goda segrar över det onda. Utan tvärtom så är det på något vis så där fullbordan av ett tragiskt öde. Det här sägs vara det perfekta drama alltså.
Som ju lite kan återfinnas till Star Wars till exempel.
Ja.
Så att det är ju någonting man gärna värmer upp. Och jag tänkte också just på det här med svårigheten att skildra det goda och det onda och den där kampen och sånt. Jag menar, vi har mängder av så här frälsar gestalter nog på film. Det älskar vi. Jag intervjuade faktiskt helt nyligen Sofia Sjö som har doktorerat på frälsargestalter inom skiffi-genren. Mm. Med anledning av att det kommer en ny Matrix-film nu igen. Och hon har bland annat just talat om det här med att dels att i en tröstlös tid så har vi ett behov kanske på något sätt av de här gestalterna som kan ordna saker och så vidare. Men det jag tänkte på när det gäller den här genren är ju det att den där frälsargestalten så att säga är en action-person som är aktivt med och på något sätt för den där kampen mot det onda. Medan de här helgongestalterna, så där rent i ett religiöst perspektiv, inte, förutom Jeanne d'Arc, det är kanske därför hon har varit så tacksam att göra som en filmkaraktär, för att hon är där så att säga i första ledet.
Ja, när jag tänkte på andra gestalter, sådana Moder Teresa till exempel, eller Florence Nightingale, eller Malala.
Mm.
Alla de här kvinnorna som har satt sitt liv på spel i olika synvinklar för andra kvinnors välmående, och män också förstås, alltså vårda sjuka och sårade, eller så här. Men nu kommer jag inte på om det har gjorts filmer till exempel. Kanske dokumentära filmer om till exempel Moder Teresa eller så här. Men det är ju klart det där att det som inte är svartvitt är ju mer intressant. Där det finns de här sprickorna och de här gråzonerna. Det är ju det som en berättelse lever av.
Mm. Men där så slog det mig sen att det intressanta är att det här gäller sen inte för en annan scenkonstgenre, nämligen musikalen.
Ja.
För där älskar man de här, på något vis, de här kritvita och nattsvarta figurerna. Och jag tänkte på en sån där alldeles helgonlik gestalt, alltså är den här huvudpersonen Jean Valjean i Les Misérables. Och där går ju faktiskt, när jag funderar på det här stycket, så där går ju mycket av handlingen alltså ut på att den här Jean Valjean liksom gestaltar sin godhet på olika vis, samtidigt som han på något vis förföljs av den fanatiska lagen. Och han har hamnat på straffkoloni för att han har stulit bröd när han var så fattig, men så kommer han, lyckas han ta sig tillbaka till Frankrike, och han har den här fantastiska kroppsstyrkan som gör att han kan rädda den här människan som sitter fast under en vagn. Och sen på grund av det här så gör han sig igen bemärkt och så blir han igen förföljd av lagen. Och det där, och det är intressant att det här funkar på ett sätt på musikal. Men det där, men just så där som teater så skulle det bli fullständigt outhärdigt. Man måste hitta på någon hemsk hemlighet som han har.
Jag tänkte igen när du Marit sa det här, när du nämnde det här Florence Nightingale och Moder Teresa som vi återknyter till prinsessan Diana. Mm. Så det var ju någonting som man då diskuterade väldigt mycket, att Moder Teresa dog bara någon vecka efter att prinsessan Diana hade dött. Och att man diskuterar just det här, vilken enorm uppmärksamhet Diana fick, och att det därmed på något sätt överskugga den här andra döden som ju kanske då sådär mera automatiskt i andra sammanhang skulle ha varit en sån här helgonlik historia.
Ja, det här just med samhällsmoderlighet som man tänker på närmast, och sådana som verkligen gör en insats för de mindre bemedlade och de som är utsatta och som kanske inte syns i tv-kamerornas blixtar, som inte har det här följe efter sig när man går över ett minfält eller besöker de AIDS-sjuka, utan som gör sitt arbete i tystnad.
Och hon helgon förklarades ju de facto också på riktigt den 4 september 2016.
Moder Teresa. Mm.
Moder Teresa.
Just det.
Men där får vi kanske ännu vänta på en film eller en teaterpjäs kring Moder Teresa och hennes arbete. Och då är vi igen på något sätt tillbaka i den här frågan, att varför det är så svårt att skildra godhet. Bara rakt upp och ner godhet utan det här dramatiska utspelen.
Jag hörde jag minns ett citat som jag läste av Carl Jung, tror jag. Som jag tyckte var väldigt kärnfullt. Han sa att moral till sitt väsen är någonting kreativt och skapande, och att det finns liksom ingen lag eller några sådana principer som vi skulle kunna följa, som skulle på ett sätt automatiskt göra att då handlar vi gott. Och det finns ingenting som kan ta ifrån oss den här moraliska tyngden av våra handlingar och av att inte veta att det är helt enkelt svårt att vara god, och det är ingenting som kan ändra på det. Och det var på något vis ett sådant att det var samtidigt hoppingivande och nedslående, tyckte jag, det här citatet. Men kanske det är just det här att man tenderar att sätta så mycket vikt på just det här självuppoffrande, eller den här, just det här att en god människa måste lida till exempel, eller att sen gå under i någon sån här dramatisk biljakt eller något sånt här. Och det kanske är just det där att den där, det kanske det beror på att vår uppfattning om vad som utgör godhet är på ett sätt lite felaktig. Så blir det fel sen när man försöker gestalta den, och sen när någon uttalar det så ser man att det här funkar ju inte. Eller det här känns ju lite konstigt.
Ja, så tänker jag på de här som blir de här symboliska gestalterna som fångar allt det här lidande och självuppoffrande, och sen gärna den här dramatiska döden. Det förutsätter nästan det här dramatiska slutet, för att annars så finns det hela tiden på något sätt den där ingången där, att man försöker hitta de här sprickorna i fasaden. Man vill gärna ur mediasynvinkel och sådär gärna hitta de där skeletten i garderoben och de här sakerna som då inte har varit så bra. Att där kan man ju tänka sig att vilken Lucia-kandidat som helst, eller Diana eller så här, skulle hon ha fått leva. Så är frågan hur mycket den här bilden skulle ha suddats ut efterhand. För att nu på något sätt så var det just det att det slutade som det gjorde, som sen skapade den här godhetsauran kring henne. Eller?
Mm.
Men om vi funderar på dagens läge, så vem skulle ni säga att har en sån här helgongloria, om man tänker på hur media till exempel närmar sig den personen eller så? Finns det såna?
No, om vi nu tänker på den tid som vi har genomlevt de senaste 2 åren, den här coronapandemin, så skulle jag ju nog säga att det är alla de sjukvårdare och läkare som jobbar med att få bukt på det här och i laboratorier att ta fram medicin till exempel. Så jag skulle nog säga att de alla har en liten helgongloria över sig som orkar med den här kampen mot det här viruset.
Ja, där är det kanske just den typen av gestalter också som man inte har det där behovet av att picka hål på glorian med, eller att man är så intresserad av vad de gör i sitt privatliv eller hur de är annars som människor, utan det är just på något sätt
den i deras yrkesroll.
Ja, exakt. Ja. Mm. För det är ju annars något som ligger nära till hans det här att man försöker picka sönder den där glorian.
Ja, det tänkte jag just på till exempel Sanna Marin som har råkat ut för en massa ganska medierna har tagit fasta på en massa, tycker jag ändå, förhållandevis små saker som har fått väldigt stora proportioner i bevakningen. Och det är lite just det här att hon, att i början av coronapandemin och så här på något vis så höjdes hon upp något otroligt. Och nu sen så kan ju förstås inte medierna hålla på med det här. Det skulle ju kännas hemskt konstigt också ur en journalistisk synvinkel. Så började de istället just då och på något vis ta fasta på vilka fel som helst som man uppmärksammar. Och i Tyskland så finns det ett begrepp för det här som kallas för lerduvejournalistik, och det liksom spelar an på det här när man skjuter lerduvor som sån här skytteövning, och då är det just det här att man skjuter upp en sån här lerduva och så högt det går, och sen när den är som högst så tar man sen och skjuter sönder den med sitt hagelgevär.
Det är en ganska bra bild,
ja.
Mycket talande. Men kanske vi kan lämna den här tanken på moderna helgon och mediernas roll, allas vår roll i att skapa helgon och att sen skjuta ner dem. Så där som en tanke som får gro tills vi är tillbaka igen nästa vecka med ett annat tema. Tack och hej!